Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallå och välkomna till avsnitt 114 av Britta och Parisas podcast. Varje vecka om brännande ämnen inom amen, kultur, nyheter, snackisar. Eller hur?
Absolut. Och den här veckan så kommer vi prata om Sarah Everard, den tragiska händelsen i England och också efterverkningarna på det, kan vi säga, hur snacket har gått i media och på Twitter och så vidare. Och kanske också vad man själv kan göra för särskilt snubbar.
Läs snubbar. Samt går vi in på min sjuktillvaro hemma, kantat med en kris. Vi får höra om Brittas nya tv-serie med premiär nästa vecka. Välkomna!
Välkomna!
Hur mår du?
Ja, men alltså, ja, vi började ju i det apropå 8 mars att jag sa att det känns jävligt mörkt, och sen har det ju inte direkt muntrat upp med Sarah Everard, hela den historien, och sen så vilket jag kommer gå in på senare, men sen, min dotter har fyllt år också. Hon fyllde 5 i helgen, och det får mig att tänka på det igen, alltså så här, hur en bra förlossning kan vara och hur en dålig förlossning kan vara, och jag har varit med om båda, och jag har väl typ deppat lite över det. Sen så är det ju liksom sjukt att typ försöka ordna ett kalas nu, såklart corona säkert, med liksom bara förskolekompisar som hon ändå träffar varje dag och sådär. Det är ju ändå så att man nästan blir utbränd. Alltså jag är ingen bra, det är så svår, en grej som är svår med att vara kvinna.
Nu börjar vi.
När man har ADHD är att samordna olika, när olika saker liksom ska hända samtidigt, alltså massa olika grejer. Och just barnkalas är ju som en historia där jag märker att det, alltså det är väldigt svårt att så här, både vara närvarande i stunden, prata med föräldrar som har kommit, och så här, när man är utomhus så är det också ett jävla kutande fram och tillbaka, in i köket och hämta, oj någon är törstig och vill ha vatten, jag kutar in och hämtar, och så bara typ Essa ber om en varmare tröja, kuta in och hämta, alltså det är verkligen så här. Ja, men jag är typ ut.
Det är som en egen gladiator.
Det är som den där Sisyfos i Mästarnas mästare.
Ja, men det är verkligen en ring när de ska i ditt putta Dantes inferno, barnkalas. Det är ett särskilt helvete. Ja. Det är bara att vara öppen med det, tycker jag.
Ja, men och sen att göra saker som liksom sekunden efter är undone på något sätt. Tills gästerna går hem, och sen vill man ju också liksom vara lite härlig och typ att folk ska tycka att det var roligt att komma, istället för att det ska kännas som att de bevittnar typ en tågolycka i form av mitt psyke.
Men jag känner alltid att jag alltid går upp i praktiskt och är för orolig för att folk är tråkigt och eller är törstiga eller är hungriga.
Ja.
Det är, jag tror att alla, ja, eller många mår dåligt av det här, men alla försöker spela med.
Alltså ursäkta att det här är inte för att dissa alla som kom på barnkalas, men alltså, är det inte jävligt konstig företeelse? Alltså de får så här, de får mer presenter än de liksom kan leka med. Och så är det så, alltså det är verkligen, det är ganska märkligt. Men jag kan också balansera upp det, för att nu kände jag att det blev som, så här, som att jag sitter på några jävla höga hästar. Jag vill också så här, let the record state att jag har också kommit på att det är så jävla roligt när man kan ge sitt barn något som blir väldigt uppskattat och kul. Så att den här mamman, alltså, jag kan gärna se en lite klipphumor här med hur jag typ innan jag fick barn säkert bara, de ska bara leka med träleksaker och så här, pre-owned eller pre-loved, förlåt. Och så klipp till, jag köper en så här lilla sjöjungfrun som kan sjunga, och när man doppar henne i vatten så blir det automatiskt under the sea, under the sea, under the sea. Alltså den blinkar och sjunger i vattnet också, men då byter hon låt. Och den är, det är en sån gåva till hela familjen. Det är,
jag kan tänka mig, fem på morgonen.
Den mest
så
tydliga. Ja, men det är som att kapitalismen, alltså Walt Disneys, det lilla... ska vi säga vad heter det, Sara? Alltså det är som en galjonsfigur för kapitalismen som vi nu har låtit flytta in i vårt eget lilla hem och älskar det. Du måste berätta hur du mår. Folk vet att du har liksom opererat dig och sjukskriven. Du måste liksom ge en liten update.
Korta updaten är, den här veckan mår jag mycket bättre. Jag kan, du vet, gå på toaletten utan att ta med mig telefonen in, insåg jag häromdagen.
Alltså för att den är din larmknapp, eller?
Ja, den är min ligga i bar underkropp och överkropp ofta, helt ärligt. Och skrika efter hjälp.
För jag menar att vissa har ju med sig telefonen in på toa, alltså typ även fast man inte är rädd att ramla. Alltså det är som,
ja, just det,
förlåt, en companion.
Okej, men för mig i alla fall, att jag kunde känna den tryggheten att, men vet du vad, jag kommer nog överleva även denna tur till porslinstronen, så att säga. Kunna sänka ner min kropp långsamt ner mot toaletten. Min rygg, alltså det är mycket mer rörlig. Och det roliga nu är att jag uppskattar ju varenda rörlighetsbonus något extremt. Går ner för en trappa och känner mig levande första gången på 10 år. Jag tror att jag ska ha en stående årlig operation. Att det är bra för min livsuppskattning på något sätt.
Alltså det är som att man, ja precis, att du ser de där små sakerna och blir tacksam för dem. Det är som din egen enorm Thanksgiving. Din privata Thanksgiving är att göra en operation.
Och det är liksom omtänksamheten och mjukheten från min omgivning, marginell men ändå stor. Folk har kommit med blommor, mat och fika. Jag tror att för mina relationer skull också, de behöver bli medvetna om att prisa, hon kanske ryker någon dag. Vi kanske måste gå dit med blommor.
Att folk runt omkring dig liksom inte riktigt ska kunna räkna med att du alltid kommer finnas.
Men vill du höra en historia?
Ja.
Häromdagen låg jag i sängen, halvlåg i sängen, och det ringde på dörren. Mm-hmm. Och det ska mycket till då för att jag på kvällen ska ta mig upp och undersöka vem det är.
Nej, men alltså, vem ringer ens på dörren, vill jag bara säga.
Ja,
om du inte har beställt något.
Ja, och jag tycker inte att det var en särskilt alarmistisk ringning. Det var en ringning. Jag, men det kanske är någon granne som... Ja. Eller det kommer något bud, helt ärligt. Blommor, närstående som har insett att jag kanske kommer dö. Nej.
Mm.
Eller att det kanske var något jag har, någon flyttkartong jag har köpt. De får stå där, tänkte jag. Och strunta i det, kolla vidare på någon film jag kollar på. Och sen så, Britta, börjar det sticka i näsan. Jaha. Mm-hmm. Börjar känna doften av rök.
Okej.
Tanken slår ju mig att nu får jag en stroke.
Nej, men nej.
Jag hinner det hinner jag tänka. Men sen, jaha, efter ett tag så börjar det också blinka kraftiga lysen in i lägenheten.
Nej, men gud. Nu har brandkåren kommit alltså.
Jag kliver upp till slut. Går mot fönstren. Då står alla mina grannar nere på gatan.
Nej.
Och tittar upp mot mitt fönster. Är det mitt? Det kändes som det. Men för just då så stod då jag, brandmännen, och blinkade in med en enorm ficklampa, en Kalle Wahlström ficklampa.
Åh, herregud.
För att de ville se vad det är för dåre som inte svarar. Är det någon där ens? Och då börjar jag veva och vinka på panik och tänka att jaha, nu är det kört. Nu är det så här, man ryker.
Och snälla, säg att de räddade dig genom fönstret because of your, för att du var liksom incapacitated.
Du tänker en sån stålblöja jag fick sätta mig i och rivas ut.
Ja, men typ eller en sån här skylift att du fick, alltså att någon fick där lyfta ut dig och du kanske, ja men typ ha bar under för du hann liksom inte klä på dig
eller var så svårt, det hemma,
gjorde för ont i ryggen. Ja.
Men det hade varit så dramatiskt, lyftas ut på en skylift. Nej, men så jag börjar få panik och kolla runt mig, vad ska jag ta med mig ut? Börjar förstå att det är något som pågår. Och det här är ju ett avgörande moment när man ser sig om i lägenheten. Vad ska jag ta med om det här är ja. Sista gången jag är här inne?
Gloria Steinem-boken, Nora Ephron-boken, datorn, plånbok, telefon. Klart.
Men du, jag har ju packat ner mitt liv.
Just det. Alltså vet du, det här är en ett parallellt drama, men du ska också flytta mitt i allt det här.
Ja, det här är så sjukt. Mitt liv
är så dumt. Hur ska det gå?
Det är så dumt, men i alla fall. Men Britta, jag tittar på globerna. Jag tittar i ett svagt ögonblick.
Och då är det inte globerna. Dina egna bröst du refererar med.
Jag tittar på mina älskade På spåret-glober. Ska jag ta med dem? Och tänk om det inte är så allvarligt. Om mina grannar ser mig kuta ner. Uppfyller alla deras fördomar om mig. Kommer springandes med två. Fy fan. Men då som tur är, då börjar det banka på dörren. För då har ju någon liksom, antagligen och brandmännen kommit upp. Så då går jag till dörren innan jag hinner elaborera klart den här tanken. Vad ska jag ta med mig? Och öppnar. Där står det tre brandmän.
Hello.
Och du, det är inte ofta det händer.
Ville de rädda globerna?
Kan man säga. Beroende på vad som åsyftas. Jag har ett litet härligt banter med dem och de säger bara att det kan ju vara obehagligt med den här röken. Det är ingen pågående brandutveckling vad vi ser. Men alla står där nere för att dels se vad som händer och för att det luktar ju illa.
Jaha, de hade inte blivit evakuerade liksom.
Nej.
Nej,
så de sa att du kan välja att vara kvar om du öppnar alla fönster och att det känns okej. Så sa jag det, alltså det här är ju att det här med ryggen, att det vore skönt om jag inte behövde gå ner och stå bland folk på gatan liksom sent på kvällen. Och stora jacka beredd att dra. Så då börjar de fläkta ut den här röken. Och det blir liksom ett härligt litet så här grannskapsdrama. Och när jag senare går ut, för jag måste gå upp och schemalagda 5 minuters promenader på gården, då är de kvar. Och så frågar jag så här, vad hände egentligen? Alltså, vem har det brunnit hos? Och de har så här, det här händer jätteofta, men det är någon som inte vågade erkänna. Så det är någon som liksom ligger på golvet antagligen i sin lägenhet och bara ignorerar att vi bankar på dörren och lyser genom fönstret.
Vadå, det är jättevanligt att det, liksom, det blir en liten brand, fast då, de har ändå inte, för då gissar jag att de har inte kunnat kolla alla lägenheter, utan de kan bara konstatera att okej, det verkar inte vara något major, men den som är skyldig vågar inte träda fram för att det är så jävla pinsamt, för att vi är så svenniga. Liksom. Nej, men det är ju äkta svennig stil.
Hur roligt! Ja, men, och så var de så här, antingen för att de skäms inför alla grannar, att de har fått alla att avbryta sin kväll, eller att det har försiggått någonting semi-olagligt.
Ja, just det är det förmodligen.
Någon har tänt på en god rökelse, jazztobak, hemma.
Jag kan liksom inte komma över att världen ändå gick miste av att det är, alltså liksom, du tror att det är ett emergency, du rycker med i dina två På spåret pokaler, så kommer du ut och så är det så här, bara, nej, det var bara lite rökutveckling, men typ, vad bra att du kommer här med, alltså att där, då är det liksom den personen som kommer ner med dina. Har ni hört att jag har vunnit På spåret?
Men det är så här, skulle jag rädda dem och inte mig? Jag har inte ett solklart svar på den
alltså
frågan.
Kasta ut dem först.
Då får åka skyliften först och sen kommer skyliften tillbaka och hämtar mig. Det kommer en säsong 2. Berätta allt.
Det kommer en säsong 2 av Hjälp, vi har köpt en bondgård. Andra sommaren.
Nu kör vi!
Det här är Hjälp, vi har köpt en bondgård.
Andra sommaren.
Det är en jättekul säsong. Det börjar med väldigt dramatiskt att vi förlöser våra lamm. Eller förlåt, våra tackor som får lamm. Och jag, det är ju väldigt dramatiskt. Och det börjar med både liv och död, skulle jag vilja säga. Sen är det också säsongen vi har hundvalpar. Det är säsongen när jag tar mig alltså så mycket vatten över huvudet så att det är, hade, hälften hade räckt för att ändå täcka mitt huvud. Men ändå på något sätt så löser jag det. Alltså, det finns en, jag hoppas att det kommer vara i alla fall några som kan känna igen sig i det här fenomenet att man köper någonting på nätet och sen så visar det sig vara i en helt annan skala än man trodde när man sen ska hämta sitt objekt.
Men för andra kanske det är en spegel som var mycket mindre i verkligheten och för dig ja, och är det vissa, kanske en buss.
I det här fallet är det ett fönster som ska sättas in i en alldeles för liten byggnad. Man har ju ändå kompisar som har köpt typ matsalsmöbler som sen visar sig vara dockmöbler. Okej, jag kan inte namnge person, hen får vara anonym, men att det ändå är så här, yes, jag vann aktionen och sen så kanske man inte hade tittat sig jättenoga.
Jag är i alla fall jättespänd på detta. Trailern har ju kommit och det är så fint att säsong 2 heter Andra sommaren.
Ja, som typ Änglagård.
Fick pirr.
Är det sant? Berätta.
Det känns episkt.
Varför känns det det?
Nej, men det är att klima Andra sommaren. Det är så här, I know what you did last summer ambitioner nästan. Det är nej, men alltså, storslaget nej, över det.
Ja, men det är väl något Colin Nutley över det hela.
Ja.
Det är
ja.
Ju som att vi det är nej, som men, att vi kliver in där och säger att ja, tar oss, slår oss för bröstet och utlovar en massa med den titeln.
Men istället för Rickard Wolff och Helena på en motorcykel. Om jag säger de här svenska kändisnamnen rätt nu så är det första gången i mitt liv att de brummar fram i skinnkläder på en MC så kommer ni på en gräsklippare, du och Kalle.
Precis.
Det är otroligt bra. Kan inte ni göra det till
mycket
säsong 3?
Mycket sexigare.
Trailer. Ja, verkligen. Nej, men jag är jättepeppad. Jag älskade ju förra säsongen. Det är så väldigt, alltså det är roligt. Ni öppnar med när det går åt helvete. Ni polerar ingenting. Och ni har så roliga kommentarer hela tiden. Och karaktärer. Allt ifrån han med gödslet. Vad heter han?
Gödselgöran.
Som han heter. Snickare.
Jag vet inte om han och såklart, syns. Men...
Nej. Nej, men och såklart Essa. Vad är Essa, säger du, starkaste scenskälande ögonblick?
Det är när hon och Kalle fiskar kräftor. Det är en given. Ja, det är liksom en given. Det blir som en... Ibland mår vi nästan lite dåligt för att det är som en reklamfilm för oklar grej. Det kan både vara Sverige, det kan vara reklamfilm för att ha liksom ett barn i sin närhet. Det kan vara reklamfilm för att fiska. Det är den tråkigaste varianten. Det som är grejen som vi hela tiden kämpar med är ju också att få fram någon slags autenticitet i det här. Mm. För att vi tycker ju att vi är så sjukt transparenta med att vi bara gissar oss fram och kan ingenting och chansar väldigt mycket. Men samtidigt så är liksom bilden av oss så här, ah, ja, men det där, ni är ju så duktiga. Det är klart att ni gör det där för ni kan så mycket. Och det är typ mitt livsmission är att försöka få folk att förstå att jag kan, det enda vi kan är ju att vi vågar försöka. Och det är liksom inte... Många grejer är inte svårare än så. Att man faktiskt kan ge sig på det om man är tillräckligt dum i huvudet, vilket vi är. Så jag hoppas att det kanske blir tydligare i den här säsongen.
Nej, och bara det lagret gör det här så mycket mer intressant än de här andra tv-serierna där vi följer någon som lever ett liksom harmoniskt, underbart, idylliskt liv på någon gård och fixar med blommor och trädgård och kök och djur. Just lagret att ni ger er på saker, trial and error-biten i det hela, och att ni öppnar med när det går åt helvete. Ni ska inte lära någon hur man kan använda komocka till att spackla väggar, men ni kan testa det. Ja, obs att det är det enda avsnittet jag har sett av Mandelmans, att han tog kobajs och spacklade väggar med det.
Sen var vad sjukt att han har gjort det. Jag kommer typ vet du vad, Paris, jag kommer typ göra något liknande i den här säsongen. Men jag vill också säga
Regina Lund kommer ta mensblod istället. Och det hedrar dig.
Men alltså många av de där programmen har ju också typ ett snickarteam som står redo att rycka in när kamerorna Skop. Inte rullar längre. Men ja, men
alltså nu och då säger du det här som att jag måste pausa dig. Nu säger du det här som att alla vet det här. Det här ja, men, är scoop.
Nej, men Parisa, det är ju vad folk förutsätter om vårt program. Alltså det här är ju, för publiken är ju så pass luttrad nu så att de fattar ju att när de tittar på så här byggprogram, då är det liksom, det är bara fake det där med hur ska vi hinna och att dramatiska så här pålägget med att det kommer aldrig bli klart i tid, för att de också vet att det står ett snickarteam redo och kommer rycka in, och det där företaget som sponsrade det här köket kommer såklart inte se till att det inte funkar och så här. Men vi är ju, alltså, vi gör verkligen exakt allt själva, och det är ju också något som folk typ inte riktigt tror på. Så det är ju ganska, det är ju krångligt i det här moderna klimatet där man på något sätt har vant sig vid att allt är fake, och då är det egentligen mer bara ett idiotisk grej att hålla på med, att faktiskt göra saker på riktigt, för att det är ändå ingen som tror på en, och så är det skitjobbigt för en själv. Så där har vi verkligen dragit ett kort strå. Men jag vill också säga att...
Men alltså, jag älskar att du säger det här, brandtal.
Ja, men säsong 1 finns ju nu faktiskt på SVT. Det är ju en del, vi pratade ju om det förut, att folk brukar höra av sig och fråga det. Så att nu finns den, om man vill titta, ladda upp lite grann. Det är ju faktiskt väldigt sjukt. Jag är ju så himla dålig på typ stora perspektiv, eller vad jag ska säga. Alltså, jag är ju ganska mycket så här bara i det jag håller på med just nu. Men det är ganska knäppt att tänka att vi för 2 år sedan inte bodde på den här gården. Och liksom hela den resan. Så det kan man se från början just nu på SVT Play.
Kul! Men vet du vad du och Kalle borde börja kalla er själva med stolthet och självsäkerhet?
Nej, vadå?
Folkbildare.
Åh, Parisa.
Det är det man vill. Vet du vad jag älskar? Infotainer. Det försöker jag köra på. Och ni är fan infotainers. Man lär sig saker och det är skitkul.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det har ju varit svårt att missa historien om Sarah Everard, som ju blev väldigt uppmärksammad på alla möjliga sätt.
A serving metropolitan police officer has been arrested on suspicion of murder following the disappearance of a woman in South London a week ago. Sarah Everard, who was 33, was making her way home from a friend's house.
Det ledde ju till att folk delade ett inlägg på Instagram, alltså den här typ text me when you get home,
just det,
grejen med att vi återigen blir påminda om hur vi måste ta hand om varandra, och faktiskt också liksom lite så här hur vi redan tar hand om varandra och oss själva med att alla tjejer känner nog igen den där grejen med att ha typ nycklarna redo som en liksom ett vapen mellan knogarna, eller att man ringer upp liksom en kompis nummer på telefonen och liksom har det redo för att bara trycka ifall det händer något.
Alltså jag kan hoppa in också och säga att jag och säkert du också har haft fake samtal med mig själv.
Ja. 100%.
Haft upp telefonen mot örat och gått och pratat. Jag är runt hörnet nu. Jag är precis där. Jag ser er, tror jag. Mm. Och de här, all den här energin och tankekraften och oron, ångesten. Och jag har varit förlamad av ångest sen jag läste om det här med Sarah Everard. Jag har ju 2 småsystrar också, vars rum jag har tapetserat med tidningsurklipp sen de var små. Och det här text me when you get home, det blev ju en symbol för det här att vi har våra metoder och mekanismer för att stå ut med att liksom det är samhällsproblem som inga andra eller som man inte lägger tillräckligt kraft på. Så vi måste hela tiden värna om varandras säkerhet. Att faktiskt ringa när vi kommer hem för att man inte ska ha ryckts in i en buske på vägen hem. Mm. Och få ligga där tills någon upptäcker en på en joggingtur en vecka senare.
Det river ju upp en massa grejer och inte minst för mig då som faktiskt var tjej ute på stan när Hagamannen härjade fritt i Umeå. Jag vet inte, du var säkert alldeles för liten egentligen, och, men kanske vi, jag tror vi har pratat om det tidigare i podden, typ apropå att han släpptes ur fängelse tror jag, men han var ju en alltså riktigt jävla psykfall kan man faktiskt säga rakt av. Begick en del riktigt horribla överfallsvåldtäkter. En där han bland annat bet av ett öra på en kvinna. Alltså du förstår liksom vad man har, hur man exakt inte har några spärrar överhuvudtaget. Och det där hände ju när jag gick i gymnasiet och vi höll på såklart, så liksom gick tillsammans hem och sådär, men det liksom ironiska i det hela var ju att till exempel jag och min kompis Lina som bodde ganska nära varann ofta följdes åt, och det visade sig ju att hans jävla tillhåll eller vad man ska säga var liksom mellan mitt föräldrahem och Linas föräldrahem, så att det var ju liksom, vi var ju, jag kan verkligen känna så här att det där hade jag bara tur, alltså rakt av, det hade lika gärna kunnat vara jag som var någon av de kvinnor som han gav sig på. Och sen så blir jag också påmind, en av mina närmsta vänner blev överfallen när hon gick ensam från en nattbuss, och också då på nämnda nattbuss hade registrerat en person som jag tror många kan känna igen sig i, att man ser liksom en röd varningslampa på någon person och tänker att man ska hålla extra koll på den där killen. Hon blev liksom påhoppad och det var förbipasserande som jagade bort honom och faktiskt också sprang efter honom, och hon, där fanns det ju övervakningskameror från den här bussen som polisen aldrig bad att få titta på. Sen förstörs de ju. Och jag,
men vad hände
liksom,
med fallet?
Nej, men det lades ner. Jag satt med henne i polisförhöret, och då hon frågade om det här, för hon kunde ju säga exakt vilken tid hon hade tagit nattbussen och vilket nummer den hade och så vidare, och de bara nej, det måste vi ha missat. Alltså då har de förstörts, och så alltså, sa de att 10% av den här typen av fall klaras upp, och inte gick det ut något larm om att vi har någon galning som är lös som hoppar på random tjejer och så vidare.
Jag måste lägga till det bara, att man har ju normaliserat den synen nästan nu.
Ja.
Att det är inte lönt ens att anmäla. Och man ska veta det, att det har larmats inifrån polisen att fall som berör kvinnor är låg status inom poliskåren mellan olika polismän. Att det är så att våldsbrott mot kvinnor, vare sig det är i nära relationer eller inte, som det brukar heta, eller om det är övergrepp, våldtäkter, trakasserier och liknande, att det inte klaras upp i stor utsträckning beror också på att det är så låg status. Att det inte är värt engagemanget, inte värt tiden, och det är ingen som vill ta i de här frågorna. I mars 2019 uppmärksammade Uppdrag granskning det här, att inte ens en av 10 anmälda våldtäkter mot kvinnor över 15 år leder till åtal. Och att det är skillnader i status som påverkar dels fördelningen av resurser men också själva polisarbetet. Och det här var själva polismästaren Annika Lindroth som var med och kommenterade och medgav att det finns en kulturell obalans, som hon sa.
Jaha, så att det är alltså status liksom rent hos polisen, typ att det är så här, det är inte coolt att reda ut en våldtäkt.
Även Barbro Jönsson vid polisen i Region Väst säger i ett Uppdrag granskning, våldtäkter är inte särskilt coola att utreda. Ett citat är även att mycket tid och engagemang går till så kallade hårda frågor, brott som misshandel och skjutningar. Och det här är alltså en mycket mer nyanserad, komplex fråga, och det väger tungt att de här namnen inom polisen själva är med och påtalar det här problemet. Så jag tycker att vi har liksom blivit gaslightade till att tro att men det är på grund av bevisningen. Ja, men det är på grund av att det är så svårt. Hans ord mot mitt. Bla, bla, bla. Nej, det handlar om resurser och attityder. Så det intressanta också med Sarah Everard är ju att det blev en sån backlash, eller blev en stor våg som menade på att hon borde inte ha gått ute på kvällen. Hon borde inte ha gjort det och det. Hon borde inte ha gjort si och så. Mm. Och bara för några år sedan så var det ju polis i Jämtland som uttryckligen bad kvinnor stanna hemma på kvällar och helger.
Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men jag kommer ihåg den grejen att det är väldigt mycket att lägga på kvinnor helt enkelt, och inte istället att man ser till att alla män tar ansvaret. Och det är ju kanske det silver lining på det här molnet, att det har höjts lite fler röster om hur kan män vara en bra allierad. Och tidningen The Guardian har ju varit en riktigt broder i det här och faktiskt skrivit ganska mycket om, ja, men delade också tips som har kommit fram på Instagram där det ju var liksom, ska vi säga, som en minirörelse i att engagera män i det här. Och de delade, ja, men typ vad män kan göra, alltså till exempel som att om du går bakom en kvinna och det är mörkt, gå över till andra sidan av vägen.
Exakt.
Alltså låt var lite noisy. Låt, alltså gör ljud så att kvinnan kan höra var du är, eller ring en kompis och chatta, alltså eller snacka, alltså att killen ska ringa och snacka med en kompis så att kvinnan hör att liksom, det här är ingen skummis som jag behöver hålla koll på. Följ såklart dina kvinnliga vänner hem. Tyckte också att det var ganska bra, alltså bara såna här saker som just vad man kan befinna sig när det är mörkt och läskigt ute. Alltså gå framför, gå på andra sidan och gå framför kvinnan så att hon hela tiden just kan det. Se dig. Men framför allt såklart call out bad behavior hos dina manliga kompisar. Och det där
alltså,
är ju någonting...
Bryt den manliga solidariteten som alltid har gått före allt.
Ja, och också ärligt talat, alltså, ibland är det ju mer kanske feghet som gör att folk inte säger ifrån. Och på Absolut. Det temat så var det ju ett klipp som blev viralt. Det är den skotska komikern Daniel Sloss. Har du sett det här klippet?
I believe in deep down I know that most men of good, of course we are. But when one in ten men are shit and the other nine do nothing, they might as well not fucking be there. Being good on the inside counts for absolutely fuck all. You have to actively be good and get involved. Instead of having this fucking hero complex of being like, I'm going to beat up a rapist, fucking prevent one, stop one, because I know it can be done, because I know how I fucking failed at it. Because if I'm being 100% honest with myself, were there signs in my friend's behavior over the years towards women that I ignored? The answer is yes. And then he raped my friend, and that's on me until the day I die. Talk to your fucking boys. Get involved. Because I'm going to be honest with you lads. Women are trying their hardest to not get raped.
En liten side note är att det här klippet har blivit stoppat av rättighetsskäl på typ väldigt många sajter som har repostat det. Och det måste jag säga är så här, tekniskt sett ganska korkat. Dels av den som då äger rättigheterna för han står upp special. Men sen så tycker jag också att det är ju fan en samhällsgärning att låta fler snubbar få höra det här, alltså på ett sätt som kanske är lättare att ta till sig än när typ du och jag sitter och snackar om det i en podd eller
ja, fast liksom vi vet att olika... det är tjejer som tvingar sina killar att lyssna. Men jag, alltså så här, det är ju här min ångest är. Hur kan män finna sig detta pågår?
Ja.
Två, hur kan så många män använda den lilla mikroskopiska energi de lägger vid detta att skriva en kommentar, alla män är inte så.
Nej.
Hur fan kan det vara så att när du väl säger någonting, när du väl trycker på kommentera och använder dina äckliga fingrar över tangentbordet, att det du får ur dig är alla killar är inte så här, jag tycker det är fel att dra alla över en kant. Hur kan det vara det du väljer att fokusera på, det du väljer att säga i en sån här sits, att inte känna empati eller sympatisera med kvinnor? Och det här har det ju forskats kring många, många år, kring genus och allt vad det är. att männen är så mycket ögonen mot världen eller världens röst. De dominerar offentliga samtalet, de dominerar allt från historieböcker, politik, näringsliv och så vidare. Det är de folk lär sig att känna igen sig i, identifiera sig i och se upp till och därför lyssna på. Att de inte förstår att det här får fortgå för kvinnors vittnesmål, livserfarenheter är så lågt prioriterade. Att det kräver liksom fler manliga allierade.
Mm.
Att det här håller på att bli en fråga om kvinnors otrygghet och att kvinnor kommer att tänka på alla tusen gånger. Man blivit rädd för en kille på tunnelbanan, bussen. Jag var med om en upplevelse där jag och en vän blev inryckta i en gränd av fem killar i stan för några somrar sedan.
Ah.
Som ingen av oss har velat prata om med någon.
Nej.
För att det var den stunden då vi tänkte, jaha, det är så här det kommer hända. För det är bara en fråga om när.
Mm.
Om man kände lite mer stöd och empati i att killar inser att om inte du har gjort det här, då behöver inte du ta illa upp eller ta detta personligt. Ja. Du kan inte bli mer upprörd av att detta sker mot kvinnor i er närhet eller kvinnor som bor i samma stad som er, samma värld som er.
Det, ju, det där är ju också sjukt på det sättet att de killar som inte våldtar och de killar som inte slår eller vad det nu är och så vidare, ja, men då har ju ni, alltså, då kan ju ni stå på våran sida i det. Jag skapar inte en polarisering då, som att det blir som att ni står på killarnas sida och då ska säga att alla är faktiskt inte så, och då håller på att nyansera. Alltså ställer istället på oss, på våran sida och säg, fy fan vad vidrigt det är att det här händer er, typ hur kan vi, vad kan vi göra? Det är ju liksom det enda rimliga. Alltså, det är så märkligt tycker jag med den typen av att man liksom har typ en solidaritet mot sitt kön. Alltså vad fan betyder det? Alltså det är ingenting.
Det är, så här är det ju.
Det
här
är liksom era mödrar, era systrar, era döttrar. Alltså
var medkvinnor. Alltså det är liksom...
Och jag menar ärligt talat, så jävla mycket, alltså det är ju också... Jag blir liksom knäckt av att vi inte har kommit längre i våran, i den här machokulturen. Att man kan förstå att det är, alltså för det är så otroligt svagt att stå kvar på den sidan som man vet våldtar och mördar och utsätter kvinnor för våld i nära relationer. Att man ska stå där och hålla på och nyansera. Det är liksom, det är så jävla vekt.
Säg ifrån när en kille, en kompis håller på och tafsar eller raggar på en tjej eller försöker ta med en tjej hem som är för full. Säg ifrån när en kompis konstant trakasserar samma tjej fast hon uppenbarligen inte vill eller inte vågar säga nej. Säger man nej kan man få spö. Så är det. Säg ifrån. Jag var ju med. Det kan vara en mild ifrånsägning. Alltså, hörru, ska vi gå vidare? Alltså, distrahera. Gör vad du vågar och kan. För män är också rädda för andra mäns våld. Och det är ju därför feminister ofta säger det. Att man tänker även på hur män drabbas av könsroller. Och det är så tydligt också i just den dynamiken.
Verkligen. Men även om man då är rädd så har man ju som, alltså, ofta typ... en möjlighet, om det är då ens kompis och så vidare, så har man ju en möjlighet att säga ifrån. En sak som är så jävla bra som den här Daniel Sloss säger är: being good on the inside counts for absolutely fuck all. You have to be actively good and get involved instead of having this hero complex of being like, I'm going to beat up a racist. Fucking prevent one. Alltså som snubbe kan man ju också vara vaksam på alla de här typerna av kultur som leder till våldtäkter i slutändan. Alltså det är ju bara liksom den yttersta, liksom det yttersta symptomet. Det är den ringen längst bort på vattnet, eller vad man ska säga. Det börjar kanske i att ni kollar på märkliga porrfilmer tillsammans, eller det börjar kanske i hur din kompis snackar om tjejer och vad han gör med dem och så vidare, där du kanske drar öronen åt dig. Alltså där har du ju en möjlighet att snacka på ett helt annat sätt än vad vi kvinnor, alltså när vi står där med våra nycklar i nävarna, det är ju liksom det yttersta, då har det ju gått jävligt snett. Och killar har möjlighet att snacka med sina kompisar långt innan dess.
Alltså, och det här med att det var en polis, ni ska veta hur mycket mer det förstärker ångesten och rädslan.
Ja, ja.
Vem kan kvinnor lita på? För som du säger, kvinnor är alltid på alerten för att beakta och kalkulera risk i andra människor, speciellt män. Speciellt i situationer när man är, när det är lite glesare på tunnelbanan, säger vi. Mm. Eller på vägen hem. Och då förstärker ju det här känslan av, alltså den här sjukan är så utbredd. Att man har klarat sig igenom en polisutbildning med evaluations och allt vad det är. Och vem vet hur han har bemött kvinnor i tjänsten? Om han har bemött kvinnor som är våldtäktsoffer. Hur ska jag våga gå till polisen då? Alltså, de måste förstå att det här är så tydligt hur kvinnohat, kvinnovåld existerar i alla samhällsskikt, alla yrken, alla bakgrunder.
Jag minns min senaste sprint mot hemmet och panik med darrande händer, slå in en portkod för att sen liksom dra igen en seg jävla port i panik efter mig tills den låses. Och det var när jag hade varit på en sån här klassisk typ köpt lite snabbmat på vägen hem, var lite full på tiden när man kunde vara det. Och då var det en
snubbe, och Kalle bodde i stan.
Ja, när vi bodde i stan. Och då var det en snubbe som började flirta lite grann så här, typ på vägen ut. Han började liksom säga någonting om mina kläder. Och sen när jag inte nappade på det, alltså jag var verkligen så här, tog sikte och skulle bara fortsätta gå hem. Och då nappade jag inte på det här, utan sa typ tack och hej. Alltså han ville ju veta vad jag hette och typ komma nära. Och jag bara typ tack men nej tack, så här, jag är på väg hem. Då börjar han skrika dödshot. Jag var en jävla hora. Han skulle skjuta mig. Och du vet, han gjorde så här, alltså, liksom skottljud mot mig. Alltså, förstår du?
Han var på samma inrättning som du, kan man säga.
Ja, exakt.
Och det här sker precis utanför, eller?
Det här är precis utanför. Tror du att det är noll personer runt omkring? Det var det inte, Paris Amiri. Det var fullsmockat. Alltså som det är typ så här, när krogen
du
har stängt,
skojar.
Alltså i vanliga fall, inte coronatiden, när krogen har stängt, alla söker sig till olika snabbmatsinrättningar. Det här var ett väldigt centralt i stan, så att det var väldigt mycket folk utanför, och han står och skriker till mig så att jag hör det. Alltså jag har så tydliga bilder i mitt huvud av hur jag till och med kommer typ ett kvarter bort, och jag hör honom fortfarande så här gorma. Och som tur var bodde jag liksom väldigt nära, men jag hade ju liksom hjärtat i halsgropen ända tills jag kom innanför porten, för jag hörde honom fortsätta skrika och det var ingen runt omkring som gjorde någonting.
Men den där sprinten, när man, för man laborerar med sig själv, överdriver jag nu, ska jag springa sista 10 meterna? Och det är så talande att man skäms bara för att våga, bara för att man kan ha tagit fel på att någon kille inte alls ville slå sönder en eller våldta en.
Men när tänk också
det där tvivlet, alltså vi har ju så mycket som tyder på att det alltid är värt att våga chansa även om du har fel.
Och jag tycker inte riskera, är på vår sida.
Jag tänker inte riskera att såra någon stolthet eller mansolidariska känslor. Jag kommer springa varenda gång. Jag vet exakt vad du pratar om.
En annan pusselbit är ju den här hjärngympan eller vad man ska säga jag gör. Alltså, är det säkrare för mig att stanna kvar här också? För att då är det ju i alla fall vittnen. Det är en upplyst plats, det är vittnen där. Men jag upplever ändå som så pass hotfullt och att ingen gjorde något så att jag var liksom hellre kuta därifrån. Och då är det ju den där klassiska typ någon lite packad polare som bara, hörru liksom William eller vad nu heter, bara lugna ner eller, alltså typ den. Lite halvhjärtat, kanske en hand på axeln. Men det är ju ingen som säger så här, är du sjuk i huvudet? Nu håller du käften. Alltså förstår du, det är ju inte, det är liksom bara brorsan, ta det lugnt. Så den reaktionen som händer står ju inte i relation till att det jag upplever är ett dödshot. Alltså dels att han bokstavligen hotade mig till livet, men också att jag upplever, alltså som du säger, statistiken är på vår sida inom grova citationstecken, därför att det är ju inte en glad statistik, men jag menar, vi vet av erfarenhet, eller alltså den kollektiva erfarenheten i historien visar att det är inte säkert för oss. Och det är så jävla märkligt att det gör så jävla lite. Och okej att det, liksom, det är en sak vad man gör från polisens håll, hur man jobbar från samhället med att typ lysa upp liksom stan så att det i alla fall blir liksom lite säkrare, men också vad man gör som medmänniska. Det tycker jag är det absolut mest slående i det här, vad lite. Alltså, hur många gånger har man liksom varit med om att någon snubbe har sagt till någon annan med problematiskt beteende typ skärp dig, vad fan håller du på med?
Vi har belyst pojkstreck på vår Instagram, vi har pratat om hur skolkulturen ser ut. Det är så mycket som föder en våldtäktsman eller som föder en man som inte respekterar kvinnors kroppar eller liv. Vare sig det är du vet, en hand på en röv, att det börjar där till att få ett nej och bli helt jävla rasande. Så Sarah Everard, kolla upp hennes historia och liksom, säg ifrån, var inte en skön kille eller en skön tjej, för det blir för jävligt för någon annan i slutändan.
Samtidigt vill jag också påminna att vi, även om det är läskigt att gå hem ensam och vi ska såklart helst gå tillsammans när vi kan och så vidare, så är ju det vanligaste är ju inte att man blir liksom överfallen av en alltså en främling ute på stan. Som tur är, skulle jag vilja säga. Men det är ju också på grund av det jävligt sorgliga i, som du säger, att det farligaste för oss är att vara i hemmet tillsammans med någon som vi känner. Jag tänker att det blir också en slags liksom lite så här sned. Det blir lite snett när då blir fokus så här, att man ska skydda folk från att gå hem. Och det kan ju, alltså, fortfarande behöver kanske många typ skyddas från sina partners eller liksom sina pojkvänner och så vidare. Det är där vi har dem. Liksom. Många kan ju använda sånt här.
Det är en hel samhällskultur på något sätt.
Ja, och många kan, använder ju såna här typ överfallsvåldtäkter och försöker skylla på till exempel invandrare och så vidare. Att de kommer i stora gäng och liksom för att skrämma skrämma upp med den typen av saker, så att var också vaksam på den typen av retorik, för det är ju oftast jävligt missriktat.
Förlåt, men vilket bra avsnitt ändå.
Men alltså, det är ju också ett otroligt deppigt avsnitt. Jag hoppas att man inte liksom vill låsa in sig och dra ner rullgardinerna och gå tillbaka till sängen igen. Vi pratar ju om det här för att vi typ ska kunna göra någon jävla skillnad någon gång.
Ja, men dels det, men också ge folk perspektiv. Hur kan man göra? Vilka ska man be göra saker? Och det är förlösande.
Killarna, istället
för
den göra saker?
Ja, killarna. Och istället för den här förlamande, klaustrofobiska känslan. Det är så skönt att göra någonting åt saken. Det älskar jag.
Men fortsätt gärna att höra av er på Instagram. Det är ju fantastiskt, tycker jag. Alltså, verkligen tack för förtroendet som vi får att ta del av era historier och dela vidare i de fall som ni tycker att det känns okej och sådär. Det är jätteviktigt och ja, vi känner oss hedrade.
Och det är alltså Britta och Parisa. Vi finns på Instagram. Och så finns vi här nästa vecka igen. Ska vi höra stå istället?
Det gör vi.
Hej då.
Puss och kram.
Puss, hej.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.